Ja. Så.
Ja.
Då rullar det, eller?
Rec-knappen är tryckt och filen är igång.
Bandet rullar, så att säga.
Bandet rullar.
Det är väl skönt. Fan, jag sa ju att jag skulle... Att jag var pepp igår. Det är jag fortfarande. Jag är svinpepp. Men fan vad jag la mig. Jag lägger mig onödigt sent.
Är man så vacker som du så måste man faktiskt sova lite också. Ja, även du.
Gulligt.
Jag och Daniel måste ju sova våra 13 timmar. Får inte se ut som vi är narkomaner. Men du behöver ju bara slumra till lite grann.
Jag behöver en powernap på 15 minuter bara.
Precis. Sen så är det ju som en nykläckt svanunge.
Hur vackra de nu är. Kladdiga och äckliga.
Usch.
Men det är ju Nick också. Så att,
kladdiga och äckliga.
Nu rullar vi vignett.
Tillräckligt med feeling nu kanske.
Mm, tycker jag.
Då tycker jag vi påbörjar detta projekt här. Daniel, är du med oss?
Är du?
Jag är med oss! Er.
Vad skriver du något?
Jag kladdar lite på det här pappret. Vad jag skulle kunna komma för invändningar på de här olika punkterna.
En spontan fråga här nu bara. Nu när du ritar och sådär. När ni är på möte eller på en lektion eller liknande, vad är det första ni ritar för när man blir uttråkad?
Alltså jag tillhör nog den kategorin som inte ritar så mycket tror jag på möten och lektioner, för jag blir, jag ser att vissa sitter och kluddar och sånt, men jag gör inte det så mycket.
Jag går direkt till, det är lite lustigt, sådana här 3D-lådor. Jag lärde mig rätt när jag var ung, eller min storebror rättare sagt lärde mig hur man ritade en låda som ligger omkullkastad och öppen och dess olika dimensioner.
Det brukar jag också göra väldigt.
Mm.
Sen har jag alltid en gubbe med väldigt stora ögon.
Det är intressant de här gubbarna som ändå kommer till en, för ofta kan jag tycka att de förföljer en lite, att det är ett tema man fortsätter att rita på.
Så är det, man har alltid en gubbe. Har man.
Ja.
Som man alltid kommer till, som du säger, man kommer tillbaka till. Det säger kanske mycket om ens fantasi också, att den inte sträcker sig längre.
Kan vara så. Sen så kan det ju också vara ett tecken på att man är väldigt besatt av just någonting. Det kanske är något drag i den här
kuber.
Gubben. Ja, men precis. Eller att man i sin gubbe alltid målar en väldigt stor näsa. Det kanske ligger någonting oupptäckt där. Vad säger ni? Hur mår ni egentligen? Nick, hur mår du?
Jag mår bra. Jag har ju varit peppad nu i 3 dagar. Efter förra veckans
förlust.
Fadäs. Förlust.
Inga kommentarer.
Nej, men alltså det har varit jävligt bra till slut. Vi var ju lite irriterade där. Men nu har jag varit så pepp som fan inför den här veckan.
Mm.
Och känner liksom att bigger, faster, stronger.
Daniel, hur mår du?
Jag mår bra, ja. Det är skönt och vi är ju lediga idag, ska vi säga, så att det är alltid lite gatt.
Ja, vi poddar nu på morgonen, tidigt morgonen, eller tidigt. 8, kvart över 8.
Klockan är 8:15.
Kvart i 9? Oh, gud.
Men det får vi se. Jag tror att det är en fördel att podda på förmiddagen liksom när huvudet liksom precis har kommit igång. Istället för att podda efter en jobbig skoldag.
Mm.
När man är mosig i huvudet, så att säga.
Ni var ju här tidigare än mig. Jag tror att det är någonting som vi kanske kommer bli... Ni får vänja er med.
Försov ni mycket i barndom och sådär?
Ja, jag har försovit mig en hel del.
Jag tror jag nästan aldrig har försovit mig och kommit sent till en lektion i skolan. Alltså.
Oj då.
Det har hänt, men i mitt fall så var det där var extra känsligt. För att om jag försov mig blotta minuten, så då missade jag min skolbuss.
Oh.
Jag var beroende av en sådan nämligen. Och då missade jag stora partier av dagen. Men det hände inte allt för ofta, det tror jag inte.
Bodde du på landet?
Nej, landet är att ta i. Men jag bodde i en, ska man säga?
Förort.
Ja, en förort. Ja, en förort kan man kalla det.
Betongen.
Betongen?
Ja.
Varför det?
De säger så.
Ja, jag bodde i betongen.
Nej, betongen, det är lite tyngre grejer.
Betongen är ju typ Rinkeby.
Ja, jag vet. Yeah. Ja, precis. Som att jag vet vad jag ens pratar om när jag kommer till det där. Men ja.
Betongen. Hur var liksom din uppväxt? Vad tillhör du för klass, Nick?
Jag var verkligen den ensamma. Det var inte så att jag valde, jag valde faktiskt det själv, utan jag har inte haft så jättestort behov av hela tiden att umgås med vänner hela tiden. Jag klarar mig väldigt bra själv. Och det märker jag nu med när jag blir äldre, att jag älskar att vara själv. Jag behöver vara själv. Egen tid är väldigt viktigt för mig. Sov ni över mycket hos vänner? Jag hade väldigt svårt för det när jag var liten.
Jag gjorde nog det ganska mycket, men jag tyckte nog oftast mer om att vänner sov hos mig faktiskt.
Mm.
Men att sova över, jag vet inte vad det var, men det var något magiskt med det. Det var mycket roligare än att bara liksom...
Vad var grejen?
Jag ska...
Hellre än att leka så här en hel dag, 8 timmar, så vill man ju bara vara 2 timmar på kvällen, 2 timmar på morgonen och sova tillsammans. För det var ju, alltså det var så ballt att så.
Ja.
Spännande på något sätt.
Nu ska jag bryta isen här lite, sen så hoppas jag på fler bekänningar från er. Men jag tror att jag hade nog hemlängtan tills jag var 15 kanske.
Jag hade väldigt svårt också med det där. Jag sov gärna inte över hos någon alls. Jag vet när jag
fortfarande
var...
eller?
Nej, nu är det inte så längre. Nu har vi flyttat hemifrån. Okej, då sov vi ju hos nära.
Nej, jag skojar bara.
Tack. Slow clap.
Har ni någon hemlängtans tendens i er även i andra fall?
Det kan jag absolut ha. Det har mycket med, om man är i någon rå och kall situation skulle jag säga, så känner man att nu vill jag hem till mitt trygga hem.
Mm.
Jag har också bott i samma hus här, hela mitt liv, så då känns det så verkligen som att där är min liksom, där är både mitt kött och blod, allt är där liksom så här. Mm. Så jag känner en sån stark sammanhållning till det stället. Så det kan jag väl absolut känna ju.
Men Nick, har du flyttat hemifrån innan du flyttade hit?
Nej, jag flyttade hemifrån när jag var 16.
Oj.
Ja. Det var ju skitjobbigt var det. Hela första halvåret när jag bodde i Mora så var det ju väldigt jobbigt att flytta hem från mamma och pappa. För att det var ju liksom så här första tunga steget. Jag vet att pappa sa det här, när jag flyttade dit så såg ju de att det var väldigt tungt för mig. Och då vill man ju alltid vända sig till sina föräldrar och titta på dem som ens förebilder. Och liksom, de ska ju vara de som klappar en på axeln. Och det gjorde ju min mamma och pappa, men... Sen efter några år så berättade pappa att samma dag när han kom hem så satt han på min sängkant och grät för att han tyckte det var så jobbigt att lämna sin första son. Mm. Det var starkt liksom. Ja, men det var väldigt konstigt det där. Och han höll ju min då, men berättade sen att han mådde minst lika dåligt som jag gjorde.
Livet är väl i olika kapitel och sånt, tänker man, och så... Det är liksom, och sen så ibland tar ett kapitel slut och så tar något annat vid. Mm. Och aldrig är det väl så tydligt som, tänker jag, när barnen flyttar ut. Det tror jag kommer vara min största kris i livet om när du får barn.
Det är någonting, det här när man, de säger att när man får ett barn och du håller en del, någonting som är, har varit en del av dig, eller som är en del av dig i dina händer. Det ska vara helt osannolikt.
Det är roligt att det sitter så här 3 stycken här som inte har något erfarenhet alls av att ha barn och bara, det är mäktigt.
Nej, men alltså, det, känslan är så väldigt abstrakt också, eftersom att som du säger, vi har ju inte en susning om det här, men det är kul att prata om det.
Ja, men det tycker jag bara gör det ännu mäktigare, att om vi tre som är troligen många år ifrån att ha barn, även vi inser vikten och dess storhet, då kan man ju bara tänka oss hur det faktiskt är att stå där med det där lilla kiddet i sitt famn. Jag hade till och med problem med när vänner sov hos mig. Jag minns en gång när jag hade en barndomskompis han låg på en madrass nedanför min säng i mitt trygga hem. det gick inte heller. Alltså jag kunde inte sova, utan jag låg och sparkade i sängen och grät och gick in till mina föräldrar. Eller jag smög in till mina föräldrar, för att man, det var ju pinsamt att väcka sin kompis där. Och la mig mellan mina föräldrar. För att, alltså det är ju helt obegripligt.
Ja, vad tror du det beror på att du tycker...
Jag har ingen aning, det, men det är rätt. Har ni någonsin, Nick, har du känt liknande?
Nej, jag vet inte, men jag har ju så lätt att tröttna på människor. Det har väl hänt att man kanske, men jag, som sagt, jag hade inte så mycket sleepovers. Jag duckade för sådana tillställningar.
Tänker ni också på så här, hur, olika dofter som, som liksom finns i olika hem?
Mm.
Man tänkte mycket så fort man kom in hos en kompis, aha, de luktar så här. Så här, och så här. Jag tror det grundar sig någonstans i vad man använder för tvättmedel eller något. Och det liksom... Det stryker liksom under vad det är.
Det där vart ju en prestation också. Alltså, ja. jag minns att jag var så här rädd för att, men tänk om det inte luktar gott hos mig. Alltså för att man hörde ju ryktesvägar att alltså, man kan inte känna hur det luktar hemma.
Men, kände ni det där ibland? För det fanns ju sådana vänner som man var och som hade mögelskadade hus.
Ja,
det minns. Det som är grejen med att de som bor där, de blir ju immuna mot den här lukten, så de känner det ju inte. Och i själva verket så har de mögelskador i hela huset. Och att det är ju farligt och så äckligt.
Jag minns vi hade en elev i när jag gick i fyran, femman kanske.
Mm.
Som, ja det är ju sorgligt så här efter. Men hon varit lite utfryst på grund av att...
att han luktade illa.
Ja, och då var det någon typ av hybrid där mellan hästdoft och en rökande mamma.
Men jag måste bara tänka nu är jag inne på det där. Hade ni några komplex när ni var små?
Ja, börjar du.
Vi kan tänka så kanske ni kommer på något. Jag var liten. Jag är ju lång. Långa personer brukar oftast också ha långa fötter eller stora fötter. Känner du igen dig, Daniel?
Ja.
Mm. Filip, du är lite kortare.
Här vart det tyst från min mic.
Nej, men det som jobbiga var ju att ha, när man gick i mellanstadiet, sånt där stora fötter. Det var det värsta som kunde ske, att folk kommenterade ens fötter och sa att man hade stora skor. Så jag vet ju, när jag var liten så köpte jag var väldigt... Det tog år och dagar att köpa skor. Jag köpte alltid skor med svart sula. Aldrig skor som var vita. Det är så att om du har vita skor så blir det en illusion att skon, foten ser större ut än om du köper svarta skor. De såg mindre ut. Och då visste jag det, att ifall man köpte vita skor, då kommer någon också säga: vilka stora skor du har! Och det hade jag ju. Men jag ville ändå inte att någon skulle säga det.
Förlåt, det var en bra imitation.
Alla barn var det.
Har ni tänkt på vilken dialekt går ni till liksom, när ni ska imitera olika karaktärer? Jag har ju direkt, alltså, no offense till alla som på något sätt har en koppling till Stockholm, men jag går väldigt ofta till stockholmska om jag ska förtydliga att någon är dum typ. Men vad fan håller du på med? Var du dum i huvudet eller?
Det är väldigt konstigt, det gör man faktiskt. Det är ju inte så att man smäller till med någon knackig skånska helt plötsligt.
Skånskan går jag till när jag ska verka lite så här efterbliven. Du?
Vad finns det kaffe eller?
Jaha, gud. Jag försöker komma så långt ifrån.
Efterbliven, står ju kaffe där.
Vad gör du med kaffe?
Gud.
Nej, men ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Jag hamnar nog lite här och var, tror jag, med stockholmska och göteborgska och sådär. Det beror på lite vad man ska säga ju, naturligtvis.
Jag tror att norskan också kan komma fram lite då och då. Om man vill skoja till det så säger man någonting på norska. För att de har en, så här, en liten
höjning.
En liten böj. Ja, precis. Så att man ska vara lite rolig då.
Det var en kämpegomida!
Ja, precis.
Det finns, jag bodde i Norge ett tag och jag hade en kompis som drog ett väldigt roligt citat. På svenska så hade han sagt: men vadå, finns det ingen sås? Men på norska så var det: manglar vi någon sås?
Va?
Och då ber jag om ursäkt till alla tittare med, eller lyssnare med känsliga öron. Men
sås
är sås på norska.
Sås, det låter som
sås.
Det låter som sys, som sävs då.
Ja, precis.
Har du några komplex, Filip? Eller inte nu, men förr. Idag, ja, de kanske sitter kvar. Det
idag får vi...
kanske vi döljer sånt här.
det får vi suga lite på mina bipolära drag. Men dock, när jag var liten, så då handlade det nog mest om mina tänder, tror jag, var jag lite känslig för. Det var lite jobbigt. Nu får min mamma rätta mig i efterhand om jag har fel. Men jag tror att det var så att jag ramlade i en trappa när jag var liten. Mm. Och så att säga landade på framtanden.
Aj, aj, aj. Vi har en Alex Schulman i studion. Nej.
Ja, så illa är det inte. Men en flisa flög ut. Och av den flisan så var det ett märke på framtanden. Och då vet jag att jag minns från... När man hade sådana här obligatoriska möten eller man gick till tandläkaren tillsammans och pratade om den här kaninen och karius och baktus och allt vad det var. Mm. Då mådde jag lite dåligt.
Men alltså det där, sorry, men nu känner jag igen alla mina små komplex som jag hade när jag var liten. Jag är ju en stor glugg. Här har vi ju Schulman-glugg i så fall. Ja, den är ju all, det är ju, det är väl inte som E18 mellan tänderna, men det är ju men det är stort.
Vilken är E18 måste jag bara fråga? Vart går den emellan?
Jag vet inte.
Det är ju Stockholm-Oslo väl?
Ja, det kan det vara.
I alla fall, då var det så att jag klättrade upp för en repstege i vårt klätterträd. Trillade. Slog i tanden i sista steg, ja, vad man kallar det. Och smäller ut min mjölktand. Det som är grejen är att när jag slår i den så slår jag i den nya tanden som kom, som hade växt lite under. Så att den blir sned. Hela min framtand är sned. Så att jag har ju en glugg där. Och då har det varit så här, när jag har varit hos tandläkaren, bara, ja, undrar om man ska fixa till det här. Då säger tandläkaren, nej men du vet, det är ju en skärmglugg. Det har jag hört hela tiden. Ja.
Det klenaste trösten,
ja, men
som
alltså
finns.
Det är det. Och nu är det för sent. Nu är 23 år. Ska jag gå till tandläkaren? Nu kommer det kosta typ 15 000 att fixa det här. Vad fan?
En doktor som inte riktigt tar sitt jobb på allvar. Så han kom in och brutit benet. Ja, men du vet, det är ju lite charmigt, va? Alltså, vad tar jag? Ingen stor grej av det här. Du kommer få bruda på det här brytna benet.
Va?
det är ett roligt sätt att se på det, bara menar jag.
Ja, det är väl det.
Där gick jag lite mot stockholmskan kanske.
Ja, men det är intressant.
Man gör det. Ja, jag tror omedvetet.
Men jag tycker ju, det är inget nej. Jag gillar ju stockholmska.
Ja,
jag
med.
Jag tycker det är kul och liksom så här, men så.
Men det skulle vara en liten här arroganta. Ja, men vad fan, det här klarar du. Alltså det är väl kanske lite där.
Det är
då.
Klart, för ja. Att stockholmskan osar ju av just det lite, ja, men, elitistiska drag.
Vissa delar av stockholmskan skulle jag vilja säga. Man kan höra skillnad på stockholmska och stockholmska, tycker jag. Vad som blir elitism och inte.
Men ge mig ett exempel.
Jag kan tycka att vissa som pratar så här... Ja, väldigt så. Det blir något helt annat.
Ja, men du vet.
Men däremot åker du till... Södermalm till exempel. Mm. Då dels är det inte så jättemycket stockholmska där, för att det är folk från hela landet. Mm. Men det är också att det är lite mer, det är inte så översitta stämning på något sätt.
Men det var väl förut när det var gamla Knivsöder och sånt där. Där de hade Söder, vet du, för vi pratar så här hela tiden. Ja, det är ju, då var det förr. Det har ju liksom försvunnit.
Ja, jag drar med grova, breda penseldrag. När jag utmålar Stockholm där. Så det är bra att du rättar mig, Donny. Eller rättar mig. Att du säger...
Här kommer jag med ett bin.
Det var så jävla skumt när jag var på väg hem från krogen hemma i Örebro för typ 2 år sedan. Så tar jag sällskap med en snubbe från Stockholm. Så började vi snacka så här. Han hade ju lite den dialekten. Och så bara, fan grabben. Fan, vi är så jävla gött surr alltså. Fan, jag diggar dig. Jag bara, vad fan är surr? Vad fan är surr för något? Nej, men fan, du vet när man snackar så jävla skönt och så. Det är gött alltså. Jag bara, aha, du har bra snack. Va?
Det är någon konstig stockholmska du drar till med.
Det är någon gammeldags stockholmska, men jag gillar det.
Jag säger det.
Du känns lite surr alltså.
Jag kan tänka mig, jag ser framför mig en listig tjuv i en Jönssonligan film typ.
Men det är det.
Ja, eller man tänker Jönssonligan.
Det är söder typ. Det är södersnack.
Men för att
vurre, det är ju korv.
Vurre.
Vurre.
Bratwurst. Nej.
Puta bratwurst i Majanos, ja.
Ah, gud.
Tyska måste vi väl ändå vara igen i att
det är porrigt.
Det är porrigt.
Det var det du skulle säga.
Ja, jag tänkte på något sätt komma fram till någon konsensus att det har sina brister, men porrigt är en fin benämning, det tycker jag.
Det första som
Deutschlandkanal.
Det första som står mig när man tänker på tyska, det är korv och latex.
Mm. Fin gammal kombo.
Ja.
För er som inte har provat så kan jag rekommendera det.
Latexkorv.
Ja.
Nej.
Det släpper vi och går vidare till nästa punkt. Nu när jag sitter här och spannar ut över detta lilla mysiga rum där jag tycker vi har det väldigt trevligt denna förmiddag, så ser jag där i hörnet en liten blond smålänning och undrar genast, Daniel, hur var du som barn?
Jag skulle vilja säga att jag var ganska så blyg på något sätt. Men också så kunde jag ta för mig, jag var något mellanting. Jag var kanske inte den som tog mest plats i klassrummet och pratade och sådär hela tiden. Men däremot så upptäckte jag väl ganska tidigt hur kul jag tyckte det var när folk skrattade åt mig och när jag fick till något skämt och sådär. Jag har nog alltid liksom gått som ett mönster genom mitt liv att jag så här försökt vara klassens clown, men ändå klassens skötsamma clown på något sätt, jag vet inte. Det
är inte att alltid är så, men ofta klassens clown brukar också vara den som är typ sämst i klassen också, för den som struntar i allting, den kanske inte var så himla duktig i skolan och då valde den då istället att roa de andra.
Ja.
Men det är ju kul att du bevisar motsatsen.
Kände du, Daniel, att du ändå fick utrymme för då att vara rolig? Alltså, tog du dig an typ skolpjäser, eller var du med i klassens timme eller vad det heter?
Så. Jag var mycket mer så när jag typ gick på dagis och F2. Precis när jag var väldigt liten, så här fram till jag var 8 kanske, då gjorde jag så här typ, när vi slutade dagis minns jag, då var den här Brunsta City Släckes, den här låten Kom och ta mig långt ifrån. Den hade liksom breakat då. Och då samlade jag ihop ett gäng och kompisar, min mamma hjälpte till att ringa runt till deras mamma och sådär. Och när vi avslutade dagis så liksom ställde vi upp med mikrofon och så körde vi den. Kom och ta mig. Och så liksom så här uppträdde för hela dagis och alla föräldrar och sånt. Och jag tyckte det var så ballt. Och vi bara gick runt mellan avdelning och avdelning, gjorde en miniturné på det här dagiset. Och även när jag gick i 1:an, 2:an någonting, så hade vi något spel och jag var clown på riktigt, alltså clown i det spelet, så här.
Cool.
Målade mig och höll på att ramla och sånt, och då tyckte jag det var skitkul att uppträda. Sen började jag avta typ i 3:an och mellanstadiet där någon gång, att jag började känna att det blev så pinsamt och pretentiöst när man skulle göra redovisningar eller pjäser och grejer och stå inför folk, för då blev det så mycket förväntningar på en. Så då tyckte jag att det var väldigt jobbigt, vilket gjorde att jag inte var med så mycket när det var olika pjäser och roliga timmen och sådana saker, utan då satt jag mest lite och tittade. Så det var väl det som var min grej, att jag var väldigt lugn på lektionen, men på rasterna, då liksom skämtade jag.
Har det någonting, men jag tänkte på, hur var det att vara clown egentligen, stå i den här clowndräkten? Jag aldrig föreställa mig. Jag tänker direkt på sån här amerikansk film när de tar dit någon fyller clown och ska vara rolig för barnen, och så har han en gömd whiskyflaska i bakfickan typ. Det var ju såklart inte du då, men
när jag var clown i 2:an där typ, då så drog jag in lite kokain och sen körde jag. Nej, men jag vet inte. Jag kommer ihåg att det var väldigt ostrukturerat. Jag var den enda i den föreställningen som inte hade något riktigt manus, utan alla hade så här vad de skulle säga. Jag kommer ihåg att det var så här att den som konfades sa så här att nu kommer Markoolio, och så skulle jag komma in igen på min klass och rappa någon Markoolio-låt som var het då. Och istället så kom jag in med clownnäsa och vitmålade i ansiktet och kalasbyxor och sådär, och bara typ ramlade runt såhär, snubblade, sa ingenting, skrek lite, skrattade, ramlade, hade någon kudde innanför magen och var såhär bara allmänt klantig typ, och sen bara ramlade jag ut. Och så gjorde jag så typ 3 gånger under den föreställningen. Det var min show liksom, så det var inget.
Det var och varje gång totalt improviserat då.
Ja, jag kände bara, nu känner jag för att ramla lite där och så här, så det var inget som, men folk skrattade.
Men när slutar du bry dig om det här? För nu, så som jag har lärt känna dig nu, är ju du är ju lite pajig. Du är ju verkligen jätterolig.
Tack.
Ja. När
du ser.
Ja. När släppte du på bromsen och började köra på det där igen? För att du hade ju en tid, ja, förmodligen då mellan stadie upp till högstadie, då man skulle vara lite frän eller tuff.
Ja.
Och sen när släppte du på det?
Och då kunde man, som sagt, så har det väl under hela tiden jag har varit väldigt intresserad av humor och på raster och när läget har bjudit, så det har varit lite mindre så här, inte så liksom stela situationer, då har jag kunnat ta ett skämt.
Mm.
Men när jag började känna att jag kan liksom behärska att stå och prata inför folk och skämta och sånt, det var nog inte förrän på gymnasiet egentligen.
Ja, det var så.
Jag tyckte att det i ettan och i tvåan på gymnasiet tyckte att det var jättejobbigt med redovisningen, men sen på sommarlovet mellan tvåan och trean, då gjorde jag stand-up en gång. Och därav, i svallvågen av det liksom, så lärde jag mig att på något sätt hantera det.
När du körde stand-upen, kom du successivt fram en liten röd näsa? Poing!
Så började han ramla runt. Oldest trick in the book.
Verkligen. Det funkar när jag var liten.
Man börjar så här, dra lite skämt. Sakta men säkert. Fan, man en röd näsa på fickan.
Som ingenting. Det som vadå, vad är det för konstigt med det här?
Mitt i en lång monolog lärang, så bara blir man tyst och börjar ramla. Nej, men någonstans där så blev jag väl lite säkrare på det här, och nu tycker jag väl att vem fan bryr sig egentligen. Vi ska säga också att vi var på bokmässan förra veckan.
Mm.
Alla tre tillsammans.
Eller,
Nick gick på sitt håll och jag och Filip gick tillsammans.
Ja, vad är ni för typ av mässmänniskor egentligen? Alltså jag kände ju att det var ju trevligt att liksom vara där. Jag var ju svinpepp inför det. Men när jag väl kom dit och gick runt så kände jag att jag har inte så jättestor koll i det litterära.
Det har verkligen inte jag heller, för jag har ju läst inte så mycket, men däremot så blev jag väldigt överraskad och jag skulle kunna tänka mig att vara där hela helgen. Ja, jag tycker det fanns så sjukt mycket, och jag gillar just det här att bara skära runt mellan montrarna likt en kula i det här spelet.
Mm.
Så där skärde jag och Filip runt mellan montrarna och så liksom hittar man någon monta, wow, här var något intressant och där var något intressant, och liksom bara ta allt väldigt spontant.
Mm.
Det tyckte jag om.
Det är ju liksom, du kan bara gå runt och titta på var du vill. Det är det som är grejen med mässan.
Det är just då också det känns som att man hittar sina guldkorn på något sätt.
Ja.
Jag och Filip stod vid Aftonbladets scen någonstans. Och sen så gick det upp tre män på scenen. Och så började den ena mannen prata om ett mord som skedde åren 1986 i maj. Det var en kvinna som då höggs ihjäl av sin man in i deras sovrum. Och efter, ganska snart efter, så tvingade pappan på sin äldsta son att erkänna det här mordet. Och sen så hade han en sån perfekt övergång då han sa att och den här killen som tog på sig mordet var 15 år då, och idag är han 44 år och han heter Samir och han är här idag. Välkommen Samir. Och då stod Samir där på scenen och då bara tittade jag och Filip på varandra och bara, vi sätter oss här.
Ja.
Här sätter vi oss. Det här är intressant. Det här är riktigt intressant.
Det var ju en temat där var ju en podd som jag förstår att Aftonbladet driver, och jag vet inte hur pass mycket reklam vi ska göra för den, men den heter Fallet i alla fall.
Ja.
Och blivit väldigt uppskattad.
Ja. Hur starkt var det när ni väl satt där? Var det
oerhört starkt? Jag är stor klump i halsen, tårarna börjar leta sig ner för kinden.
Samma.
Ja, det kom tårar. Alltså vi tittar på varandra så här, en kvart senare så sitter vi och gråter på en träbänk. Men det var starkt.
Det var lite så här, jag kände många gånger att jag spontant ville hålla om Daniel.
Nu var det här, så la jag märke till alltså äldre människor som inte har några hår på skallen. eller rättare sagt har skepparkrans eller en helikopterplatta.
Skepparkrans på huvudet?
Nej, skepparkrans kanske inte. Vad fan? Jo,
skepparkrans går ju
inte. Nej, vad fan, det är inte skeppar. Vad heter det? Det ser nästan ut som en gloria.
Ja, munk.
Ja, precis. Men typ en helikopterplatta. Alltså, jag förstår inte det där.
Det finns väl två olika helikopterplattor också. Alltså,
ja.
Så här, kort, lite, jag tänker Forrest Gump. Så här lite spred. Alltså hår, ändå tätt med hår. Inte så här tunnhårig, utan tjockt med hår. Men kort som
Men det där tror jag har lite, om man tar till bonddomen och sånt där också igen, att ens hår är ju också ens identitet. Det är ju någonting som man verkligen, för män är ju det verkligen ett komplex, att bli av med hår och vara tunnhårig. Usch, det är ju det värsta som kan hända, kan jag tänka mig. Jag har många vänner som, eller några vänner som har tappat hår redan i en ung ålder. Och det som jag kan känna då, att när man blir så pass tunnhårig, alltså då det börjar bara växa runt på sidan, är det kanske inte dags att klippa av sig skiten då, eller?
Alltså du tänker flintskallig helt?
Ja,
det du kan tycker man. Du tycker Plura ska klippa av sitt, med andra ord?
Nej, han har ju som karaktär.
Jag minns, jag var lite ledsen när Lasse Kronér då
rakade det, ja, sig.
Men jag förstår verkligen det här komplexet över det. Jag har redan nu som 23, jag går och kollar mig i spegeln varje dag och får för mig att mitt hårfäste flyttar sig högre upp och högre upp.
Mm.
Jag har en kär sambo som dementerar detta. Men likväl så är det en rädsla jag går och bär på varje dag.
Men ska vi summera någonting om bokmässan? Jag tycker, om vi ska koppla samman det till det här temat barndom på något sätt, det som gick i varenda punkt där var att jag kände en otrolig tacksamhet för min barndom. Vi hade flyktingläget, man kände vilken tur att man slipper vara flykting. Vi hade det här mordet och vilken tur att man slapp ta på sig ett mord när man var 15. Ja, man blir liksom oerhört glad för sin egen uppväxt på något sätt.
Nej, men alltså, sen så kan jag tycka så här att även om man blir mäktig imponerad faktiskt när det kom till bokmässan. Man trodde inte att det kanske skulle vara så bra som det faktiskt var. Man har en bild av att det ska bara vara tråkiga böcker och sånt där, men det är inte det. Det är som ni säger, det är föreställningar och det är poddar och det är signeringar och det är lite offentliga människor som man kan titta på som man inte ser varje dag och sådär. Så att det är...
Finns det något mer romantiskt än gamla tråkiga böcker? Så säg.
En annan sak jag tänkte på nu när vi ändå är på temat barndom, jag vet inte, för mig mycket så här, när jag tänker tillbaka på min barndom så är det mycket att man upptäcker nya saker och liksom, wow, det här funkar på det här sättet och så här. Och jag minns att alltid när jag var liten och fick veckopengen så var jag så jäkla halstablettskåt på något sätt, så jag liksom sprang ner med pengarna till Ica och köpte halstabletter och sen gick jag hem och liksom knapade de här hela dagen och så bajsade jag på mig då på kvällen för att det var så, liksom gav jag alltid diarré i halstabletter. Det stod ju på de här paketen, om ni kommer ihåg, kan ge en laxerande effekt, stod det.
Mm. Var det Läkerol då?
Nej, det var mer så här lite starkt, de här med isbjörnen på och sånt, tyckte de kan ge en laxerande effekt. Där känner ju jag lite att jag har ju testat, för mig är det ju alltid en laxerande effekt. Ja. Det är både nitlott varje gång alltså.
Jag minns som liten att man alltid köpte, mamma köpte alltid den här bruna påsen med en doktor på. Känner ni igen den? Den heter, jag vet inte vad den heter.
Ja, det är typ såhär förkylningskarameller, sa alltid min morfar.
Ja, var det så man kallar det?
Jag är faktiskt, var och är allergisk mot halstabletter.
Va?
Va?
Jag får frossa och feber.
Är det sant?
Det är feber? Sant. Jag är allergisk mot dem.
Oj. Jag har aldrig hört förut att man är allergisk mot halstabletter.
Jag testade mig och sen efter flera år av upprepade symptom så gick jag till en läkare. Sa, finns det någon möjlighet i att jag kan vara allergisk mot halstabletter? Och han sa spontant nej, men vi kan kolla på det.
Sa han då att det är rätt charmigt att inte vara...
Ja, det här är precis det här. Det är ett karaktärsdrag.
Det här, det ska du inte det. Ta lite halstabletter och...
Det är charmigt att ha feber och frossa.
Var dig själv.
Men... Det här är ju du. Det är ju dig.
Men jag känner igen mig i det du säger, att ibland vill man vara, alltså ibland, rätt ofta.
Alltså man vill ju inte vara, alltså man vill inte vara så sjuk som man mår, men lite så här. Kom och ta hand om mig. Man blir liksom barn igen, får knyta ihop någon slags säck.
Ja. Och det, ja, det är en fin knut. Du la
knyt inte upp den nu, killa. Nu låter vi den vara knuten.
Har ni sett en film som heter About Time?
Nej.
Nej.
När jag såg den här filmen så började jag tänka på det här när jag går runt på stan och allting. Att iaktta eller iaktta, att bejaka allting runt om en. Oh ja. Känner ni igen er?
Ja, men ja, jag gör det ofta, tänker jag, senaste åren på gymnasiet när jag liksom så här tog pendeltåget in till Växjö och liksom kom upp, så här, går man mellan spåren så går man högt upp på en bro över järnvägen.
Mm.
Och då brukar jag liksom blicka ut lite över Växjö och tänka, och så ser jag över stationen, för där är just allt så mycket människor och bussar och tåg och grejer.
Mm.
Så tänker jag att alla här har ett eget liv och alla har ett eget bekymmer och en egen vardag och något eget de kommer hem till på kvällarna och tycker, alltså man liksom blir så här omskakad av livet helt enkelt ibland.
Jag känner ofta att jag försöker verkligen att lägga något, ja men, romantiskt filter liksom på det simpla i vardagen, och precis som du Daniel så sitter jag också och väldigt ofta kommer på mig själv och tänker, oj, vad är hennes historia? Eller,
alla har ju också någon gnista de lever för. Liksom. Ja. Varför liksom, vad är det som är det viktiga i precis den här människans liv?
Mm.
På tåg till exempel.
Ja, på tåg är ju skitbra. Senast i morse så satt jag och hade lite ångest av diverse orsaker. Och sitter och tänker på, men det kan ju inte vara så att jag är den enda här inne som har ångest över någonting.
Nej.
Och börjar genast se mig omkring och se den här nyblivna mamman eller se den här föråldrade pensionären och tänker genast att ja, alltså jag är ju knappast den det är mest synd om på den här, i den här tågvagnen. Och framförallt inte på det här tåget och framförallt inte i den här staden och framförallt inte i det här landet och så vidare.
Men kan ni känna också när man väl har stannat upp och kommit till den sinnesstämningen, då vill man nästan ibland bara gå fram till alla på den här tågvagnen eller det här torget eller vad man kan vara och bara hålla om varandra. Vi tillhör samma värld.
Ja.
Vi har något tillsammans.
Ja.
Du skakar på huvudet,
ja.
Nick.
Ja,
jag känner ibland att jag känner sån otrolig samhörighet med folk ibland.
Ja. Nej, men det är jättefint. Det är otroligt fint att du känner så. Jag den tanken aldrig slagit mig, men det är jättefint verkligen.
Jag håller med er båda så väl, och det har jag gjort hela den här podcasten, och jag ska säga det har varit ett sant nöje att träffa er idag. Och jag tycker att vi med dessa ord lämnar dagens avsnitt av Måndagsbarn.
Så ses vi nästa vecka, pigga och glada.
Verkligen.
Varje måndag. Grabbar, jag tycker verkligen om er. Ta hand om er.
Puss.
Samma.
Hej. I'm free to be whatever I choose, and I'll sing the blues.